Hur många av er var det som var här under gårdagskvällen då vi pratade om ät för att leva? Får se händer på er, ja. Ja. Hur många gånger är det första gången här nu då, eller i den här serien? Ja. Det är några nya ansikten jag ser här också. Och Simon heter som sagt jag, som Dan sa. Pratar norrländskan. För er som inte förstår det så får ni räcka upp en hand och som ska tala tydligare och saktigare. Långsammare säger man väl. Norrländska kommer in här. Och sen har jag en norsk inspirerad fru, höll jag på att säga, så att det kanske kommer några norska ord här också, så då, men det förstår man väl bra här, hoppas jag. I alla fall, hur många av er skulle vilja bli, eller se att det är viktigt att vilja vara lycklig, va? Hur många vill vara lyckliga här inne? Får se händer på er. Ja, vad bra. Hur många vill vara olyckliga? Håll kvar handen uppe då. Jag såg inga händer uppe här, så det låter bra. Då har vi kommit rätt. Jag skulle börja med att ställa frågan helt enkelt. Vad är ditt lyckotips? Vad tror du vetenskapen kommer att se en del på nu då? Vad tror ni vetenskaperna kommer fram till? Vad är det som gör oss lyckligast? Någon som har någon idé? Vad gör oss lyckliga? Hörde jag oxytocin här? Ja, då får man ju när man får massage på något annat. Så massage gör oss lyckliga, kan vi säga. Ja, är det något mer? Ja. Umgänge med vänner. Väldigt bra tips. Det kommer vi komma in en del på. Att ha vänner och umgås med vänner. Jättebra. Något annat?
Att få vara Jesus lärjunge.
Att få vara Jesus lärjunge, va? Jätteviktigt. Ha en tro. Att mening med livet. Ha en relation till Gud. Mm. Har vi fler saker? Motion. Ja. Vi har varit ute på långa promenader idag här. Så att vi är väldigt lyckliga. Motion och lycka är viktigt. Ja, helt rätt. Mer saker?
Hälsa.
Vad sa du, hälsa? Ja, kan man vara, jag kan ju börja med att berätta det. Det var en miljonär som hade sin privata doktor. Han sa, för varje år du håller mig vid liv över 80 så får du 1 miljon. Tyvärr är det så att man kan varken köpa lycka för pengar och egentligen inte hälsa för pengar heller. Hälsan är väldigt viktig för lycka, absolut. Mm. Något annat förslag? Ja. Mm. Har vi något ytterligare? Vi har en ganska bra summering på det. Vi ska se lite grann nu om vetenskapen är överens med vad ni har sagt. Vi ska se på det. Jag tänkte börja med att visa en bild här på det här var ett par i England som vann 161 miljoner pund. Så det blir ju det blir över 1 miljard, va? 1,5 miljard drygt i kronor. Tror ni att man blir lycklig av att vinna så mycket pengar? Nej, man blir bara olycklig. Man såg faktiskt, här har vi en annan ung kille som var med om en trafikolycka och fick amputera sitt ben. Om ni jämför dem helt enkelt, vilka tror ni blev lyckligast ett halvår efter? Det är paret som vann 1,5 miljard eller mannen som förlorade sitt ben, amputerade sitt ben? Vunnit pengarna gissar du på här. Ja, om ni fick välja, vilken bild skulle ni välja? Den situationen eller den situationen? Ja, en ganska dum fråga kanske. Det är faktiskt så spännande nog så såg man ungefär ett halvår efter så var det egentligen ingen större skillnad i lyckonivån. De här var något lyckligare såg man, men det var en väldigt försumbar skillnad. Och man har gjort studier på det faktiskt. Man har sett att människokroppen är så fantastisk skapad och så fantastiskt anpassningsbar. Så man säger att oavsett vad som sker med oss så vänjer vi oss vid en ny livssituation. Så som sagt att det var egentligen ingen större skillnad. Nu säger jag inte här att man blir lycklig av att amputera ett ben. Det kan vara väldigt farligt. Men poängen är helt enkelt att pengar, att saker som förändrar våra liv kan ibland faktiskt inte påverka lyckan så mycket som vi tror att den gör. Och vetenskapen delar ofta in lyckan i olika typer av lycka. Den ena kallar man hedonisk lycka. Den har mer att göra med njutning. Ser ni chokladbiten här? Hur många gillar att njuta av en bit choklad? Får vi se händer på er. Ja, det var ganska många här. Och sen har vi en mer eudamiska eller eudonomisk lycka. Och den har mer den här långvariga lyckan som man pratar om med relationer. Ha goda relationer, att med mening, att ha en mer, ja, mer hållbar, långsiktig lycka. Det här är ofta väldigt kortsiktigt, att göra med njutning och begär. Va? Och vi ska väl egentligen titta lite på både och då. Vi ska se mer på den här hållbara, långsiktiga lyckan. Hur får man den? Och vi ställer oss ju den här frågan, vad gör oss lyckliga? Och vi hade några förslag. Vi ska nu se lite kort på några punkter som det kommer i studie lite nu och då på det här. Då, men vad vetenskapen har visat, vad är det egentligen som gör oss lyckliga? Så vi ska se här om vi är överens. Vissa saker kan man påverka mer än andra. Första saken man såg var faktiskt att det sitter i generna. Är det så att man föds lycklig eller olycklig? Någon som säger lite på huvudet. Kan man, är det generna som avgör om vi blir lyckliga i livet eller inte?
I världen blir olyckliga.
I världen kan det vara olika, ja. En del kan få ett lyckligt liv och det får ett olyckligt liv.
Men Gud kan ju hoppas allting nyss.
Precis. Och vad skulle du säga? Är det generna som avgör lyckan? Nej, man kan inte säga det. Men däremot när man har sammanställt hundratals psykologiska undersökningar så har man sett faktiskt att har man lyckliga föräldrar så har man större sannolikhet på lycklig själv. Så att det finns ett samband att har man en lycklig familj så är sannolikheten större då att man själv blir lycklig. Däremot är det ju inte så att om jag är född och uppvuxen i en bra familj med lyckliga föräldrar då blir jag automatiskt lycklig. Så är det inte. Och om jag är född och uppväxt under väldigt svåra förhållanden så blir jag automatiskt olycklig. Så är inte fallet. Men statistiskt sett så är det så att absolut, har du en bra förhållanden eller bra familj, då har du större sannolikhet på det. Men, någonting annat då som gör oss lyckliga. Blir man lycklig av att bli ung eller bli gammal tror ni? Jag har väl hört om att för evigt ung, det är många som söker efter livets, ungdomens källa. Man vill föryngras, man vill bli yngre hela tiden. Det är ju det tyvärr, eller tyvärr. I vår västerländska kultur så är det väldigt mycket fokus på att man ska se ung ut och att ungdomlighet är lika med lycka. Jag fyller 30 här nu om några månader här så att det är många som har sagt att nu börjar det gå ut för när man fyller 30. Men det vet jag inte om jag tror på.
Man kan vara lycklig
ändå. Vilken åldersgrupp hon är lyckligast då enligt vissa studier? Hur gammal ska man vara för att vara lyckligast?
De som är yngre.
De som är yngre hör jag här, har en annat förslag. 65 hör jag en gissning på här. Ja. Är det någon som är 65 här inne? 65 eller äldre, får vi se någon som vågar upp i kameran. Ja, det är några här ja. Ja, jajamän. Det var faktiskt så att enligt den här studien så såg man faktiskt att de olyckligaste människogruppen var faktiskt i min grupp. Män mellan 25 till 29 år, det var de olyckligaste grupperna. Har vi någon man här förutom mig själv då, som är mellan 25 till 29? Nej, då är det bara jag som är olycklig. Ja, här har vi. Precis, vi är två som är olyckliga här då. Och kan ni gissa vilken enligt den här studien då, som man såg var de lyckligaste? Det var faktiskt män över 60 år då. Och man kan egentligen säga, jag tror det är liknande för kvinnor. Så jag kan säga över 60 plus, då är man lyckligast. Får vi se händer på er. Vilka är 60 plus här inne? Som vågar, ja precis. Här har vi 5-6 personer. Det är ni som är lyckligast. I alla fall om man tar det statistiskt. Sen är det ju så att vissa är olyckliga, vissa är lyckliga oavsett ålder. Då. Men vad man har sett helt enkelt är att man tror att det här kan bero på att när man är ung eller yngre, då, om man tänker som 20-årsåldern. Ja, väldigt många människor är inte lika stabila. Va? Man kanske söker sin identitet. Man har mycket som förändras i livet. Och det kan vara många jobbiga perioder. Nu vill jag inte låta som att jag vet allt här. Va? Men när man blir lite äldre då. Om man tänker 50-60 och uppåt. Skulle du säga att man är mer trygg i sig själv. Eller mindre trygg i sig själv då? Man Man är mer, va? Man är stabil, man är ofta lite stabilare. Än om man går igenom jobbiga saker, man kanske är sjuk och man kanske inte har optimal hälsa. Ja, så har man lite mer balans i livet. Man har lärt sig att hantera jobbiga situationer och man är helt enkelt stabilare. Så det är en teori vad vetenskapsmännen har, varför man skattar sig själv som lyckligare än vad man fysiskt sett kanske mår sämre och kanske är sjukare. Så egentligen mitt råd till er är att bli äldre, då blir ni lyckligare. Hur många har tänkt följa det rådet? Och se. Ja, det kommer ni göra oavsett om ni vill eller inte. För vi blir äldre för varje dag. Men vad som är viktigt att ta med sig är att bli äldre behöver inte betyda bli olyckligare, utan snarare tvärtom. Sen är som sagt hälsan väldigt viktig när man blir äldre förstås, att man håller hälsan vid liv. I vissa kulturer, speciellt ute i vildmarken och uppe i vissa delar av Ryssland och i Sydamerika och även i Asien, så har man faktiskt kulturer där man inte ljuger om sin ålder för att se ung ut. Utan man ljuger om hur gammal man är. Man vill helt enkelt vara äldre än vad man säger. Så om någon frågar hur gammal du är, så kanske du säger att jag är 75 då. Men i själva verket så är du 55. Det är så att man gör tvärtom vad vi gör. Ofta säger vi att vi är yngre än vad vi egentligen är. Och det är helt enkelt för att det ger respekt. Och att det är som lite status att vara äldre i många av de här kulturerna. Och på ett sätt så tycker jag att det är en bättre livssyn att se åldrandet som någonting som ökar respekt, status, att det är någonting att vara stolt över, istället för att man ska ha en negativ syn på åldrandet. Så att bli äldre är någonting faktiskt som kan faktiskt bara göra oss lyckligare. Sen hörde någon i början här nämna också om relationen till Gud, att ha en tro. Vad tror ni vetenskaperna kommer fram till om vi tänker så? Tror ni någon som har en gudstro är lyckligare eller olyckligare? Ja, de säger lyckligare. Och det är faktiskt så att de har faktiskt kunnat vetenskapligt bevisa också att din tro gör faktiskt dig lyckligare. Man har sett att människor som går i en kyrka eller människor som är aktiva i en religiös kultur eller religiös gemenskap också skattar sig själv som lyckligare än de som inte tillhör en religiös gemenskap. Och det kan förstås ha många orsaker. En av dem har säkert att göra med social gemenskap. Tillhör man en församling exempelvis, så har man ofta vänner, kanske man träffar på veckovis basis. Man har också en trygghet, man har ofta en mening, ett syfte med sitt liv. Så att till och med vetenskapen har kunnat visa att ha en gudstro gör dig faktiskt lyckligare. Hur många har hört ordet proaktivitet förut? Det är ett lite sådant modernt ord som engelska kommer väl en del från, som allt gott kommer ifrån. Nej, det är inte allt. Proaktivitet, att vara proaktiv. Vad betyder det? Ja, att som vara positiv före det händer. Att handla om att göra med förebyggande och att vara positiv än vad som möter det egentligen. Vi ska ge ett exempel på proaktivitet. Vi pratade en del om kost och cancer igår. Och vad man kan äta för att både förebygga sig mot cancer och även om man har fått cancer. Vad man kan göra för att minska risken, eller öka sannolikheten att helt enkelt bota sin cancer. Idag har vi en bild på en dam som heter Jenny. Som ni ser, och som ni kan kanske misstänka, så har hon gått igenom cellgiftsbehandling. Va? Är faktiskt i ett slutskede av cancer. Hon vet att hon bara kommer att leva 2 veckor till. Behandlingarna inte fungerat som man hoppas. Va? Utan hon håller på att förbereda sig att helt enkelt ta farväl av sin familj. Och Jenny hade en bästa vän som heter Sara, som besökte henne på sjukhuset de sista 2 veckorna varje dag. Och hon spenderade tid med Jenny vid sängkanten och försökte som trösta henne och vara hennes stöd i slutskedet. Men det slutade ofta med att det var inte Sara som tröstade Jenny, utan det var motsatsen. Va? Trots att Jenny gick igenom den här cancern som hon visste skulle ha en dödlig utgång, så var det hon som var positiv. Det var hon som tröstade och peppade Sara istället, hennes vän. Hon hade 2 barn i 5-10-årsåldern. Och istället för att sörja och vara helt deprimerad och bitter, vet ni vad hon gjorde? Hon skrev födelsedagshälsningar från när barnen skulle fylla 10 år, 15 år, 20 år, när de ska gifta sig och få sitt första barn. Och var väldigt positiv. Och ja, Sara kunde inte förstå hur hon kunde vara så positiv i en sån här sorglig situation. Jenny dog efter 2 veckor. Men hon gjorde ett extremt starkt intryck på Sara som var hennes bästa vän. Då, och hur hon kunde visa upp en sån här positivitet och sån här proaktivitet trots hennes omständigheter. Hon gav aldrig upp och hon gav av sig själv trots att hon hade egentligen all anledning att vara bitter och tänka varför sker det här med mig? Det intressanta var att Jenny hade en rumskamrat på samma sjukhus som hade samma sjukdom, som hade fått samma diagnos och samma, hon skulle få leva 2 veckor till. Den stora skillnaden var att istället för att vara proaktiv som Jenny så var hon bitter och hon skällde på alla som kom till henne. Hon skyllde sin sjukdom och allt annat på allt annat än sig själv och var bitter ända till döden. Och vad som är lite intressant är att se att 2 människor, Jenny och hennes rumskamrat, de gick igenom exakt samma sjukdom. De hade samma omständigheter, men de tog saken helt annorlunda. Vad var den största skillnaden mellan Jenny och hennes rumskamrat? Inställningen lite grann som vi pratade om. Proaktiviteten. Hur kommer det sig att en människa kan vara positiv in i döden med en sån här besked och en annan människa var helt bitter? Hur kommer det sig att en regnig dag så kan vi ha Dan som bara klagar på oj, vilket bara regn och rask. Jag ska flytta här från Skåne nu och flytta till upp till Norrland där det är snö i alla fall. Och så kan vi ha en annan granne till Dan som tycker oj vad trevligt, nu räcker min trädgård som aldrig förr. Har ni mött sådana människor att oavsett vilket väder, oavsett vad som sker runt omkring dem, så är de bara positiviteten själv? Är det någon som har mött en sån människa? Ja, några. Nu ska jag fråga en annan fråga. Är det någon som har mött pessimistmänniskan då, som oavsett vad som sker, oavsett om det är soligt, då är det för varmt, och regnar eller är det för kallt, att det bara är bara pest och pina oavsett vad som sker? Har någon mött en sån människa? Ja, jag såg några fler händer. Det var lite tråkigt då. Det finns ju oftast en sån person i varje arbetsplats eller inte i varje familj, höll jag på att säga. Men vi har sådana människor runt omkring oss. Och här kommer vi egentligen tillbaka lite grann till det här med inställningen och det här med proaktivitet. Och det här har man sett i forskningen är en otroligt viktig faktor när det kommer till lycka. Lyckan handlar egentligen väldigt lite om att vinna mycket pengar. Det handlar väldigt lite om och ha det bra runt omkring mig egentligen. Det handlar väldigt lite om egentligen yttre omständigheter. Det är det man har kommit fram till. Och därför den här amputerade mannen kunde egentligen vara lika lycklig som den som vann 1,5 miljard. Och det här är tyvärr någonting som vi i västvärlden är väldigt dåliga på. Vi tror ofta att köper jag den nya BMW:n då blir jag lycklig på riktigt. Eller får jag det där drömhuset. Eller kan jag få det här nya drömjobbet. Då minsann, då kommer jag vara så lycklig som aldrig förr. Och nu, jag vet inte, nu är inte ni från Norrland här, men jag tänkte fråga, hur många har hört om Per Elofsson? Är det någon som känner igen det namnet? Nej, han lever fortfarande. Han var en skidåkare för ungefär 15 år sedan. Han tog VM-guld i Lahtis då för 16 år sedan i längdskidåkning då. Och han slutade några år senare och de intervjuade i alla fall honom efter att han tog sitt VM-guld. Och det intressanta var att i TV så frågade de Per Elofsson då att ja, men hur kändes det att ta det här VM-guldet? Det här målet som du har haft hela ditt liv. Och det intressanta var att Per berättade då i live i TV helt enkelt att ja, jag har alltså tränat tusentals timmar per år och varje dag tränar säkert 3, 4, 5 timmar och jag hade mitt stora mål va, att bli bäst i världen i skidor. Och det var det som drev honom va, genom att träna långa dagar och gå igenom ja, i regn och rusk och inga ursäkter. Va. Tränade oavsett vilket väder det var. Men vad han sa var att efter han tog det här VM-guldet i Lahtis 2001. Stod han efter medaljceremonin så stod han i duschen några timmar senare. Och så reflekterade han lite grann över livet. Tänkte att det här har jag kämpat för hela livet. Det här har jag satt som mål. Att när jag skulle få mitt VM-guld, när jag blir bäst i världen. Då blir jag lycklig på riktigt. Tanken han fick där i duschen var helt enkelt. var det här allt? Han hade satt det här stora målet, lagt ner alltså tusentals timmar på att nå det här. Och han kände en slags en tomhet lite grann. Var det här allt? Och jag tror att så ofta kan det vara i livet. Att oavsett om vi vill bli bäst i världen på skidor. Eller om vi vill bli skådespelare. Eller om vi vill få ett karriär. Eller få ett bra jobb. Eller om vi vill få en bra familj. Och vi vill gifta oss och bli lyckliga. Så oavsett vad det är, så tror jag ofta att vi sätter upp ett mål. Att när vi når det här. När jag går i pension. Det brukar min mamma säga nu. Då kommer det bli så härligt, tycker hon då. Tänker hon i alla fall. Att vi sätter upp alla de här målen. Att när jag uppnår det här, då blir jag lycklig. Tyvärr är det ofta så att när vi väl når det där målet, eller uppnår det, vad säger vi då? Eller hur reagerar vi då ofta? Vi säger ofta som Per, var det här allt? Var det inte mer? Och det ser vi bland elitidrottsmän väldigt mycket. Är de nöjda med ett VM-guld eller ett OS-guld? Om vi tänker på Marit Björgen och Petter Northug och Usain Bolt, det är väl ett bra exempel. Han som springer så fort. Va? Han vill ju bli en legend, säger han ju. Han tar ett OS-guld, ett OS-guld till. Men de kommer tillbaka 4 år senare och så vill de ta ett till OS-guld. Man blir inte riktigt mätt, va? Man blir inte nöjd. Så man ser det här med materiella ting eller att uppnå sådana här mål. Det gör oss faktiskt inte lyckliga. Utan inställningen och den här proaktiviteten. Att oavsett vad som sker så kan jag faktiskt välja att bli lycklig. Det har väldigt mycket med vårt val och vår inställning att göra. Nu ska vi se då hur många som känner igen Viktor Frankl. Har vi några? Jag ser några fler händer på det. Vad är det här för bild? Ett koncentrationsläger. Viktor Frankl var en psykolog som blev tillfångat och jude också. Då, tillfångatagen under andra världskriget och var med i koncentrationsläger, helt rätt. Han har skrivit en bok som är väldigt läsvärd. Ska vi se, Man's Search for Meaning heter boken på engelska. Om man gillar att läsa så är det en väldigt läsvärd bok. Han överlevde koncentrationslägret. Tyvärr så överlevde inte hans familj eller större delen av hans familj. Hans fru och hans barn dog. Det var bara hans syster, om man minns rätt, som en av hans syster som överlevde. Han beskriver sin erfarenhet i koncentrationslägret och ställer sig frågan också efteråt. Varför överlevde vissa men inte andra? Vad var det som gjorde att vissa överlevde koncentrationslägret och andra inte gjorde det? Vad tror ni? Val. Inställning. Vad han såg, och han var ju psykolog, så han tänkte efter och studerade. Han såg att det var väldigt mycket med inställning. Det var många i underläget som helt enkelt gav upp hoppet. De såg ingen mening i det. Och man såg att de som överlevde, det var de som kunde föreställa sig livet efter koncentrationsläger. De kunde föreställa sig att de åkte runt och berättade och kanske föreläste i skolor och berättade om sin erfarenhet och hjälpte andra. Det var de som föreställde sig ett liv efter all den här tortyr och plågan. Och det var inte de som var fysiskt starkast. Det var inte de som kunde springa milen snabbast eller de som gjorde mest armhävningar. De dog som flugor. Det hade nästan ingenting att göra med en fysisk styrka. Utan det handlade om egentligen en mental styrka och att kunna se mening efter all tortyr. Så det är därför boken också heter Man's Search for Meaning. Om man har sett det, att ha ett meningsfullt liv, att någonting att leva för, någonting att gå upp på morgonen för, otroligt viktigt. För att både vara lycklig och för att överleva ett koncentrationsläger förstås. Men i alla fall en väldigt läsvärd bok som gjorde starkt intryck på mig. Och jag är säker på att ni andra som har läst den håller med. Och någonting han tar fram i boken egentligen också som kom fram. Det är egentligen det här med val. Precis som Teresa sa. Låt oss ta ett hälsoexempel här nu då. Om vi låtsas att det här är en chipspåse här. Nu tar jag det som exempel då. Det här är en chipspåse. Nu ger jag den här till dig då. Vad gör du då? Han är öppnad också. Och du bara mumsar i bang och va? Ja. Är det så ni brukar reagera? Om du får en chipspåse i handen, vad gör man ofta då? Man äter, va? Det är väl det naturliga man gör med chipspåsen. Och det är egentligen vad den här illustrationen försöker visa. Det är att skillnaden mellan oss och hundar och skillnaden mellan oss och djur, det är att vi har någonting som kallas, ja, frontallob har ju de också, men vi har något som kallas ett val. Vi kan ta aktiva val, medan hundar och djur ofta går på drifter så att säga. De går mer på, vad kallas det på svenska, vad säger jag? Instinkter tänkte jag säga, ja precis. Om vi tänker här, här står det stimulus. Om vi tänker att chipspåsen är en stimulus, bara den är en yttre påverkan som kommer in. Och då blir den naturliga responsen för dagen, det var ju helt enkelt att äta chipsen. Det är ju responsen. Vad vi hoppar över lite grann här, det var ju den process som gick igenom Dans hjärna helt enkelt. Att Dan kan ju faktiskt välja att ge tillbaka chipspåsen eller stänga igen den och tänka att nej, det ska jag inte äta. Och det är den här rutan man har sett en stor hemlighet till lycka helt enkelt. Det är helt enkelt att inse att inför varje situation som jag kommer inför, om det är ett cancerbesked, om det är ett dödsfall i familjen, om det är en sjukdom, om det är ett förlorat jobb, vad det än är helt enkelt, så väljer jag hur jag responderar, hur jag svarar på den här stimulin. Och det var det Viktor Frankl med många andra har kommit fram till, och det är det som egentligen är proaktivitetens hemlighet. Där inser jag att på sätt och vis väljer jag om jag blir lycklig eller olycklig. Regnar det ute så kan jag bli irriterad, åh vad jobbigt, nu regnar det igen. Och så är hela dagen förstörd. Eller så kan jag tänka, nej men vad trevligt, nu behöver jag inte duscha ikväll, nu får jag en dusch när jag går ut här istället. Alltid ett val. Och vi pratade lite grann om det med dåligt väder eller dåligt kläder. En reaktiv människa, man pratar om skillnaden mellan en proaktiv och en reaktiv människa. Vad är en reaktiv människa? En reaktiv människa, det låter på namnet, det är en som reagerar. Helt enkelt, sker det någonting jobbigt, ja då reagerar den naturligt som man gör vid jobbiga saker. Man klagar och blir deprimerad och är ledsen. Man. En reaktiv människa tänker ofta så här. Ja, det finns ingenting jag kan göra åt det. Det regnar ju. Eller en reaktiv människa som kanske får en tillrättavisning, kanske har gjort något som inte är så bra, svarar ofta i stil med, ja men det är ju så jag är, det är bara mig det. En reaktiv människa gör ingenting åt situationen. En reaktiv människa, jag gifte mig för 1,5 år sedan, och om min fru skulle klaga på mig eller säga att jag gör någonting fel, va? Om jag vore reaktiv då skulle jag säga kanske någonting i stil med att, ja men, om bara min fru hade lite mer tålamod, då skulle saker gå så mycket bättre. En reaktiv människa är expert på att skylla på andra. Eller skylla på sin läkare, eller skylla på sin fru, eller på sin man. En reaktiv människa reagerar, va, och tar inte på sig skulden själv. En reaktiv människa säger också, jag måste bara göra det. Alltså en reaktiv människa tar bort den här valmöjligheten. En reaktiv människa tar bort allting som har med egen ansvar att göra. Och det är egentligen motsatsen till att vara proaktiv. En proaktiv människa gör motsatsen. Istället för att säga att jag måste ju träna varje dag. Det är bara så det är. Min läkare säger jag måste träna varje dag. Vad skulle vara ett bättre sätt att tala med sig själv? Eller ett bättre sätt att tänka på istället för att säga jag måste göra det här? Precis. Jag kan göra det här. Eller om vi tar som motionerar att jag väljer att motionera då. Hör ni vad mycket trevligare och mycket bättre det låter? Istället för att tänka imorgon, där jag vet att jag borde ut och gå en promenad på morgonen. Jag måste gå en promenad imorgon. Det blir som ett tvång, va? Det blir något negativt. Men om man istället tänker, imorgon så då väljer jag att gå en lång promenad. Eller jag kan gå en lång promenad. Det är mer ett proaktivt språk. Och det här språket, de här tankarna man har med sig själv, det kan låta lite onödigt. Va? Men det här är otroligt viktigt har man sett. För det här har påverkat hela vår livsstil, hela vårt tankesätt. Så att bara lära sig att tänka mer proaktivt och se möjligheter istället för att se problem. Det är lite grann vad det kommer till. Och sådana människor har man säkert mött. Va? Sådana människor som, oavsett vad som sker, va, så ser man bara möjligheter. Man ser inga problem, man bara möjligheter. Och det kan ju bli för mycket ibland. Det kan ju vara sådana överoptimistiska människor. Det är inte heller bra, man ska vara realist. Men så har vi också de här pessimisterna då, som bara ser problem i allting. Och då blir det ofta inte bra. Så egentligen man kan summera det egentligen med proaktivitetens kärna. Är helt enkelt, det är inte vad som händer, utan det är vår respons på vad som händer som sårar oss eller som gör oss olyckliga. Och jag vet att jag har pratat om det här tidigare, så jag har haft folk som har reagerat. Okej, men menar du att om min fru eller min son eller min dotter dör i en trafikolycka, då ska jag bara se glad ut och tänka att ja, men det här var ju trevligt. Låter det logiskt? Nej. Alltså jag bara säger inte att man inte kan sörja. Absolut, drabbas man av en tragedi så bör man sörja och ta tid för att bearbeta saker. Men vad man däremot inte ska göra, det är ju att leva kvar i det månad efter månad, år efter år och leva i en bitterhet. Utan man måste ju gå vidare någon gång. Men det här säger ju inte att man inte får vara ledsen. Man får absolut vara ledsen, va? Men att ha ledsenhet eller depression som en livsstil är ju inte att rekommendera. Utan då måste man på något sätt gå vidare. Och det finns olika metoder att göra det på. Och Johanna var en kvinna som hade tyvärr drabbats av den här sorgen, så att säga. Hon jobbade faktiskt som undersköterska och jobbade mycket med sjuka människor. Och var hemma hos människor och hjälpte dem med deras hälsa och klara sig i vardagen. Som man gör som undersköterska ofta i hemtjänst eller hemvård, som det nu kallas. Johanna, hon hade en brukare eller en patient som hon besökte som var en äldre man och som var pessimisten personifierad. Det här var en äldre man som klagade på allt som gick och klagade på, plus lite till helt enkelt. Och han klagade på Johanna. Va? Allt hon gjorde var fel. Va? Att, kläder hon hade var fel och det luktade konstigt och det var inte städat noga. Och det var maten smakade pest. Och det här pågick, va? Dag efter dag, dag efter dag. Den här pessimistens människa. Och det här tog faktiskt kål på Johanna. Hon hade familj, man och barn, och efter ett tag så var det så jobbigt på jobbet, va, så att hon tog ut det här på sin familj. Va. Hon blev irriterad på barnen, hon blev irriterad på mannen. Och hela hennes liv egentligen blev bara helt miserabelt, blev egentligen helt förstört på grund av den här mannen. Hon var tvungen till slut att sjukskriva sig deltid. Med arbetskollegorna så pratade de om att det vore bäst om den här mannen bara dog. Va. De var så negativa och det var sån jobbig situation för henne att det här helt enkelt tog hål på henne. Vändningen i Johannas liv kom faktiskt när hon var på en föreläsning av en man som har skrivit boken 7 Habits of Highly Effective People. På svenska heter den De 7 goda vanorna. En bok som jag starkt rekommenderar också. Nu ska vi se vad författaren heter. Vad sa du? Stephen Covey, ja, precis. Stephen Covey heter författaren. Han har skrivit flera böcker. En av de mest, den är en storsäljare som har sålts väldigt mycket. Och egentligen helt enkelt handlar om de 7 goda vanorna helt enkelt. Den handlar om hur vi kan ha ett lyckligt liv, hur vi kan ha ett framgångsrikt liv. Och han hade en föreläsning i alla fall en gång. Och Johanna kom. Och just under den här föreläsningen så pratade han om egentligen lite temat jag pratade om idag. Om proaktivitet. Och han berättade just om det där, om hur vi faktiskt bestämmer hur vi reagerar på saker. Och Johanna förstod mer och mer i att hon satt och lyssnade på den här föreläsningen. Att hon var egentligen helt, gick upp som ett ljus för henne. Hon var helt nästan förstörd och förskräckt över hur hon kom på att hon hade faktiskt låtit den här äldre sura mannen förstöra hela hennes liv. Alltså hon tillät ju att de här negativa sakerna som skedde med henne, att det tog hon ut över sin familj och sina barn. Så i ett ögonblick när hon satt och lyssnade på den mannen så bara ställde hon sig upp och bara skrek ut att det är inte sant, jag ska förändra mig. Hon bara skrek ut eller bara tog tillfället i akt. Och det gick upp som ett ljus för henne att det var egentligen hon själv som hade tillåtit det här att ske. Och från den stunden så ändrade hon hela sitt tankesätt. Och istället för att bli irriterad och påverkas så starkt av den här mannen, va, så förstod hon den här bilden som vi hade lite tidigare. Den här, va, hon förstod helt enkelt att hon hade ju ett val. Hon hade ju en möjlighet helt enkelt att välja på hur ska jag reagera på när den här mannen behandlar mig som pest. Och jag kan ju bara ställa frågan rakt ut här. Va. Om du vore Johanna, om du träffar den här mannen. Ja, vilket tips skulle det? Vad skulle hon kunna göra annorlunda? Hur skulle hon kunna tänka helt enkelt för att inte få den här negativa responsen? Någon som har ett förslag?
Stackars man.
Stackars man, ja. Förståelsen är just som Therese uttalade, att troligtvis är det ju inte mig han är arg på, va? Utan han har kanske ett bittert liv, han kanske är sjuk och har det jobbigt på många sätt. Och han är bara så här för att han har det jobbigt helt enkelt. Att kunna ta bort sig själv och säga att det är inte mig han är arg på. Vi får aldrig glömma, va, att vi alltid i alla situationer har möjligheten att bestämma hur vi reagerar. Och den här, jag tror säkert att många av oss känner igen oss i det här, att händer det jobbiga saker i våra liv, så är vår naturliga respons helt enkelt att vi blir sura, vi blir irriterade, vi blir deprimerade. Men vi måste påminna oss själva om att vi har faktiskt alltid ett val. Och det här är någonting som man måste öva på. Det är ingenting man lär sig över en dag. Utan det här är egentligen en livsstil, precis som kosten är en livsstil. Alltså hur vi tänker och hur vi talar med oss själva är superviktigt. Vi ska lämna till det här är en väldigt viktig poäng. Proaktivitetens kärna hoppas att vi minns. Va? Det är inte vad som händer oss, utan det är hur vi reagerar på vad som händer oss som faktiskt avgör om vi blir lyckliga eller inte. Jag tänkte också fråga, vi var inne på det här med pengar tidigare då. Om vi tänker pengar, vad tror ni man blir lyckligast av när det kommer till pengar? Att spendera pengar på sig själv eller att spendera pengar på andra?
På andra.
Är du säker? Ja, varför köper vi så dyra saker till oss själva då, inte till andra? Det är faktiskt så. Jag tror de flesta av oss vet det. Och det studier har visat det också, att desto mer pengar man spenderar på andra och desto mindre man spenderar på sig själv, desto lyckligare blir vi. Man gjorde faktiskt en del test där man såg att i ett stort företag så fick man så fick arbetarna en stor bonus mellan 20 och 40 000 kronor extra bonus för gott gjort arbeten. Och då studerade man lite grann och intervjuade de här efteråt och såg hur mycket procent, va, de använde av pengarna på sig själva och hur mycket de gav till välgörenhet eller hur mycket de gav till andra människor. Och man såg precis det här sambandet. Va. Desto mer man spenderade på andra eller gav i välgörenhet, de människorna skattade sig själv och var lyckligare generellt i livet. Och desto mer man använde till sig själv, desto mindre lycklig var man. Sen är det så att pengar och lycka, det finns ju ett visst samband där. Man vet ju att en viss grad av pengar, va, att inte är så, att vara så fattig som man inte har råd med mat, husrum och det här grundläggande livet, då kan faktiskt pengar göra oss lyckligare. Alltså om vi får tillräckligt med pengar för att klara oss. Men allting utöver det, alltså, och jag tror att 90% säkert i Sverige har pengar som man klarar sig, då har man sett inget samband alls mellan mer pengar och lycka. Man har faktiskt sett att de som är får för mycket pengar kan faktiskt vara negativ inverkan på pengar. Sen såg man något intressant också när man studerade skolungdomar. Man såg intervjuade ungdomar som var i 10-15 års åldern. Och sen frågade man dem vilka mål de hade i livet 15-20 år senare. Och kan ni gissa, de ungdomar som hade mer materialistiska mål. Va? Att de ville bli rika, att de ville bli framgångsrika, att de ville uppnå, ja, rikedom eller ha materialistiska mål och få en ny fin bil och ett nytt hus och så vidare. Tror ni de människorna var lyckligare eller olyckligare än de andra? Man såg helt enkelt att de som hade mest materialistiska mål var olyckligare. De som hade mindre materialistiska mål var lyckligare. Så precis som Per Elofsson eller som VM-medaljen, att nå såna här materialistiska saker, en ny fin bil eller ett nytt fint hus, det är inte det som är det viktiga när det kommer till lycka. Vi ska prata om den femte punkten. Och det var ett förslag här bakifrån också som vi pratade om i början. Vad som gör oss lyckliga och hur det handlar om relationer helt enkelt. Och jag tänkte ställa frågan här nu. Vilka tror ni är lyckligast? De som är gifta eller de som är singlar? Alla som tror gifta räcker på hand för att säga här. Okej, om ni är gifta kan ni hålla kvar handen. Hur många tror att singlar är gift i lyckligast? Ja, några och andra också. Ja. Mm. Det är så att båda kan vara lyckliga. Va? Än om man lever som singel eller om man lever som gift så kan man vara lycklig. Man såg i alla fall i en studie att man jämförde de som levde som gifta. Alltså gifta på riktigt. Alltså har gjort äktenskapet, gått in i äktenskap. Och så jämförde man de som levde som gifta, men man levde som sambos då, man var inte gifta på papper så att säga. Och där såg man faktiskt en skillnad, att man såg att de som faktiskt hade tagit steget helt ut och gift sig var faktiskt lyckligare i snitt än de som bara levde som sambos då, i ett förhållande men ändå inte gifta. Och varför tror du att det var så? Mer trygghet, heter det, och jag trodde forskarna också kan lägga mycket i det. Klart att leva som gift, så har du ju mer eller mindre lovat jag ska älska dig tills döden skiljer oss åt. Det är en enorm trygghet och ett löfte i ett äktenskap. Att leva som sambo kan aldrig riktigt ha samma trygghet, än om man kanske menar den, så har du ändå inte gjort samma sak. Så man kan tro att den här avsaknaden av trygghet, så att säga, kan vara en faktor på det. Men det faktiskt visar sig att är man i ett förhållande, så är man faktiskt lyckligare om man gifter sig än om man bara lever i ett samboförhållande. Sen har man också sett då, är singlar eller de som är i ett förhållande, vilka är lyckligast där? Och det är egentligen till och från. Det finns de som är väldigt lyckliga, som är gifta, men sen finns det de som har miserabla, fruktansvärda äktenskap också, väldigt olyckliga. Så jag tror att den här förra nyckeln vi pratade om proaktivitet har mer att säga om det. Men man har sett faktiskt att gifta generellt sett, alltså de som är i förhållande, är lite lyckligare än de som inte är gifta, om man har en önskan att vara gift. Och det var utifrån en studie på 42 länder där man tittade på det, och då såg man då att lyckligare, eller att gifta var lyckligare än singlar, helt enkelt. Vad man kan säga helt enkelt är att kan man vara lycklig och inte vara gift, inga problem. Kan man vara lycklig och vara singel, absolut. Vad man har sett, det viktiga egentligen är inte att vara gift, utan det viktiga är helt enkelt att ha det här. Och det är att ha kvalitetsrelationer. För alla bra äktenskap är det så att mannen och kvinnan då egentligen är bästa vänner. Då. Är man inte bästa vänner i ett äktenskap, då har man ingen bra äktenskap. Så är man inte gift eller i ett förhållande, så vad som är viktigt helt enkelt är att ha goda familje- och kvalitetsrelationer. Och då menar jag inte att ha 1000 vänner på Facebook. Det är inte det som är min definition. Utan det är helt enkelt att ha några. Det kan vara en, det kan vara två, det kan vara tre. Riktigt bra kvalitetsrelationer. Där man kan vara helt öppen. Man kan visa sitt sanna jag. Man kan vara sig själv helt enkelt. Att ha de här kvalitetsrelationerna är har ett extremt stort samband med lycka. Och Sverige har en del problem med det tyvärr. Sverige som sagt är världens mest individualiserade land. Vi sänder ofta våra föräldrar eller far- och morföräldrar till ålderdomshem, och det är ofta lite kontakt när våra föräldrar eller de börjar bli riktigt gamla, så tar man ofta inte hand om dem, utan man sänder hellre iväg dem till boenden och hem. Det skulle vara helt otänkbart i många andra kulturer, i Sydamerika och i andra länder, där man är mycket mer aktiv i att ta hand om sina nära och kära. Och det är väldigt tragiskt, för det har visat sig vara väldigt negativt för lyckan också. Det var en man i Stockholm som var på nyheterna för några år sedan, som man fann död ungefär 1,5 år efter att han dog. Och det är förfärligt, va? Tänk hur ensam man måste leva om man kan gå 1,5 år och ingen saknar dig. Och det här är ganska, jag såg några reportage där, som någon som jobbar med helt enkelt med det. Och det blir vanligare och vanligare att folk lever i en storstad, Malmö, Göteborg, Stockholm eller annan ställe. I en lägenhet centralt, har autogiro på det mesta, lever helt ensamma, ingen vet av dem i princip, och kan vara döda under en längre tid utan att man uppmärksammas. Och så det här med ensamhet, jag tror jag nämnde det igår också. Ensamhet är faktiskt en av de största dödsorsakerna i Sverige nu. Det dödar faktiskt fler människor ensamhet än vad rökningen gör. Så jag sa det, tror jag, tidigare då, att det är viktigare faktiskt att ha goda kvalitetsrelationer än att inte röka. Och det visar lite grann vikten av det helt enkelt. För röka är absolut inte bra. Och man har forskat en del på det här. Och psykologer och forskare kommer fram till samma sak. Relationer är vad som faktiskt spelar roll. Relationer med andra människor och saker som ökar mening i livet. Och pengar är inte så viktigt när det gäller lyckan. Utan det är relationer, va? Relationer är den enskilt viktigaste saken för ditt välmående. Och tyvärr är det så då, att som världens mest individualiserade land, så har vi en lång bit kvar när det kommer till det här. I studie efter studie så kommer de fram till att det viktigaste vi kan lära av detta är kvaliteten på människors relationer är mycket viktigare än vad vi trodde att det skulle vara. Inte bara känslomässigt välbefinnande, men också för vår fysiska hälsa. Så till och med forskarna själva var förvånade över hur otroligt viktigt det var det här med sociala relationer. Jag har läst en del böcker om världens äldsta människor. Och vad man såg var gemensamt för alla människogrupper som lever längst i världen, det var faktiskt just den här saken. Vare sig det var i Okinawa i Japan, eller om det var i Sardinien i Italien, eller om det var i Kalifornien bland sjundedagsadventisterna, så såg man gemensamt för alla de här grupperna som lever längst i världen, så var att alla hade starka sociala relationer. Hade starka familjeband, va? Så att det här kan egentligen inte poängteras nog. Är det någonting vi ska investera i livet, så är det inte att få 10 000 mer i lön eller att tjäna 1 miljon extra per år. Utan det är helt enkelt ta tid för familj, ta tid för barn, ta tid för barnbarn, ta tid för föräldrar, ta tid för kvalitetsvänner. Det är egentligen kanske den bästa investeringen man kan göra för sin egen lycka och andras lycka. Är det någon som har upplevt det här? Givandets logik. Hur det blir mer när man ger. Det finns ju ett känt bibelord som säger det är saligare att ge än att få. Och det är faktiskt så. Och det har faktiskt forskningen också kommit fram till väldigt mycket. Att vill man bli lycklig, praktisera det här. Osjälviskhet, att ge till andra. Men det är mer och mer människor. Det här är ingen hemlighet, det känner vi säkert till. Men nu har forskningen kunnat visa det också mer och mer. Att leva för andra och inte leva för sig själv är faktiskt vad som gör oss lyckliga. Jag vet inte om någon känner till Dickens story om, eller visst berättelse om Ebenezer Scrooge. Som, jag vet inte, har någon läst bok eller sett det, var någon film tror jag på det också. Det är några som har hört talas om det. Han var ju, precis som bilden visar, en riktig sån här surpul, en riktig sån här gammal sur gubbe kan man väl säga. Och hans förvandling som sker i den här berättelsen om hur han förvandlas till att bli en givmild människa från att vara en världens snåljåp och bara vara pest och pina. Anne Frank sa också en gång, no one has ever become poor by giving. Ingen har blivit fattig av att ge. Man har studerat en hel del och jag jobbar ju själv inom sjukvården. Jobbar ju som sjukgymnast och jobbar också deltid just nu i kommunen i Skara på ett äldrecenter. Det var väldigt mycket fokus på det här med att kunna ge ett starkt socialt skyddsnät. Va? Vi har ett väldigt bra socialt skyddsnät i Sverige. Vi har hemtjänst, vi har hemvård. Man kan få mat hemma, man kan få vända sig sängen hemma. Alltså vi gör egentligen allt för människor rent fysiskt. Vi hjälper människor otroligt bra i Sverige om man jämför med många andra länder. Ändå är vi ofta olyckliga och mår många dåligt. Men vi har ju trott på att det är otroligt viktigt, va, att ha ett starkt socialt skyddsnät. Men vad man inte visste, eller vad man blev förvånad forskningen man kom fram till, var att något som var ännu viktigare än att ha ett starkt socialt skyddsnät, vet ni vad det var? Precis, det som gällde var att vara motsatsen. Man såg att de var mycket lyckligare, de människor som var ett socialt starkt skyddsnät för någon annan, än de som var konsumenter, så att säga, de som själva behövde ett starkt socialt skyddsnät. Så vad man egentligen borde säga till människor är att var en hjälp för någon annan, alltså var ett starkt socialt skyddsnät för någon annan människa. Om det är ditt barn, om det är din hustru eller din man eller din släkting eller bara någon på gatan, spelar ingen roll. Men om du blir ett starkt socialt skyddsnät för någon annan, då blir du själv lycklig helt enkelt. Och det här är egentligen ganska logiskt när man tänker efter på det. Men forskningen är inte alltid, tänker inte alltid logiskt. Men man såg helt enkelt inte det. Att studier visar gång på gång att det är viktigare helt enkelt. Det är viktigare att ge stöd till andra än att själv få stöd. Och det här skulle vara någonting som skulle kunna revolutionera mycket av alltså forskningen och behandlingen på exempelvis depression, mental ohälsa generellt. Absolut, om man mår väldigt dåligt, va, så måste man ju få stöttning från andra. Man ska inte ge bort stöttning, va, men att kunna implementera mer i behandlingsstrategier på att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt att vara ett stöd för någon annan skulle, tror jag, revolutionera behandlingsresultaten ganska radikalt. För det var forskningen visar. Och här ser vi en liten bakvänd bild på det. Att det är lite bakvänt. Relationer är det viktigaste för lycka. Att ge av sig själv i relationerna är viktigare än att få. Och det här känner vi säkert till, men det här kan inte överbetonas. Att alltid vara den som konsumerar från en relation. Att alltid vara den som behöver stöttning och så vidare. Och få prata ur sig är jätteviktigt. Men att kunna vara det där lyssnande örat. Att kunna vara det där stödet för någon annan. Inte för att vara självisk. Men det skulle kunna boosta din lycka egentligen ännu mer. Än att ha det stöd av någon annan. Så att om man inte har... Att man är med och stöder och hjälper andra människor. Så vill man bli lyckligare. Spendera mer tid i hjälporganisationer. Gör volontärarbete. Att vara en vän för någon annan. Jag menar, det här är någonting som vi alla... Så länge man har fysisk kontakt med någon annan människa. Så länge man träffar en annan människa. Va, så kan man applicera det här. Och jag tror ingen av oss lever helt för oss själva. För det är någonting vi alla kan göra. Andra effekter man såg av att hjälpa andra. Var till exempel de här. När du ger får du ofta tillbaka. Va? Det har vi alla känt till. När du ger får andra givande smittar av sig upp till 3 led. Man har sett det. Att, det finns väl en film som heter, vad är det den heter? Send it forward eller vad är den heter? En film, vad sa du? Pass it forward kanske den heter.
Pay.
Pay it forward, så var det. Ja, nästan rätt. Och den filmen illustrerar egentligen väldigt bra den andra punkten helt enkelt. Det handlar helt enkelt om hur en människa får hjälp av en annan och han vill liksom, hur kan jag betala, hur kan jag visa tacksamhet för det? Så han gör likadant för någon annan, sa han helt enkelt. Alltså hjälp någon annan. Och filmen visar egentligen hela tiden hur den här butterfly, den här fjärilseffekten blir. Eller dominoeffekten kan man väl kalla det. Att en människa hjälper en annan som säger att hjälp någon annan som tack för hjälpen. Och den hjälper någon annan som hjälper någon annan som hjälper någon annan. Och tänk er det. En god handling för någon annan kan få kanske effekter egentligen över hela världen. Så att genom att hjälpa andra så blir man själv glad. Och den man hjälper blir glad. Och det ökar sannolikheten att den du hjälper också hjälper någon annan i sin tur. Så det blir världens karuselleffekt, världens dominoeffekt på det. Du får bättre relationer. Man har sett det här såklart. Du får distraktion från egna problemet. Och det har ni säkert upplevt att när man bara är pest och pin, när man mår dåligt och man bara gräver ner sig i sina egna tankar och sina egna problem. Ser man en annan människa som har kanske ett ännu större problem och sen ser man, oj jag måste hjälpa den här personen. Då är det helt plötsligt att ens egna problem bara försvinner. Och det är distraktionen man får från det. Ger ökad meningsfullhet. Du får på bättre humör och forskningen bara kallar det här helper's high. Det blir lite grann som en adrenalinkick. Och det har vi säkert upplevt. Och vad som är lite intressant, ja, det ökar självförtroende och självuppskattning. Det är att desto mer forskningen forskar på det här, desto mer och mer klart står det för forskningen. Och för mig som gudstroende och tror på att Gud har skapat oss, så blir det bara tydligare och tydligare att vi helt enkelt är konstruerade för att hjälpa andra. Och vare sig man läser Bibeln eller inte, så ser vi egentligen att Bibeln lär egentligen helt samma sak. Jesus säger samma sak. Allt vad du vill att andra ska göra för dig, ska du göra för dem. Det är saligare att ge än att få. Det här är egentligen kristendomens eller Bibelns budskap väldigt tydligt. Att lev för andra människor, det gör dig lycklig. Och egentligen vetenskapen är lite sen på det, men nu har vetenskapen kommit fram till samma sak. Och egentligen är det inget konstigt med det. Vem är det här? En Moder Teresa, kanske en av de mest kända personer i världen just när det kommer till det att hjälpa andra. Man såg till exempel att det här var lite intressant tyckte jag. En studie faktiskt när man fick se en film. Man hade en grupp av människor precis som vi är här nu. Jag tror det var 20 personer. De fick se en film som handlade om Moder Teresa och hennes hjälparbete. Då. Hur hon hjälpte människor och ja, helt enkelt såg om Moder Teresa. Och sen hade man en annan grupp på 20 människor som såg en annan vanlig film så att säga. Bara en vanlig film som inte hade någon direkt budskap. En vanlig actionfilm kan man säga. Och så jämförde man personernas immunförsvar efter man har sett de här filmerna. Tror ni att man såg någon skillnad på deras immunförsvar? De som såg Moder Teresa-filmen eller de som såg den här vanliga filmen? Vilka hade bäst immunförsvar? Det var så. Man såg att de som tittade på Moder Teresa, en film om hur man hjälper andra, de hade fick ett högre immunförsvar än de som tittade på den här normala eller vanliga filmen. Så det visar på vilka effekt vi får av att bara se någon hjälpa någon annan. Och gör du själv den här goda gärningen för någon annan, så har du ännu bättre effekt på immunförsvaret. Man såg att man har lägre dödsrisk. Det var en lite intressant studie som visar på att de människor som var delaktig i två eller flera frivillighetsorganisationer. Det kan ju vara en församling, det kan vara en hjälporganisation. Ja, helt enkelt volontärarbete. De som var aktiva i två eller flera, de hade 44% lägre dödsrisk under den här studiens period än det som inte volonterade. Så vad vi kan ta med oss där helt enkelt. Lever man för andra, att hjälpa andra, ja, så blir man helt enkelt lyckligare om man lever längre och har bättre immunförsvar med mera. Så är det någon som är inspirerad att inte hjälpa någon annan här? Jag hoppas inte det. Jag hoppas att vi är ännu mer inspirerade att hjälpa. Sen vill jag bara kort beröra också när vi pratar om det här med att hjälpa andra, att det är väldigt mycket positivt med det. Men sen finns det alltid en risk, och ni känner säkert sådana människor som inte kan säga nej. Har ni mött någon sån människa någon gång? Säg ja till en vad du frågar dem. Och det kan bli för mycket, speciellt kanske om man vårdar och tar hand om sin mor eller far eller äldre som kanske har Alzheimers, demens eller är väldigt sjuka, så är det väldigt lätt att det blir för mycket helt enkelt. Så att det finns alltid en balans på det. Man måste ta hand om sin egen hälsa för att kunna hjälpa andra med andras hälsa. Och ibland är det bästa man kan göra för andra helt enkelt att kanske gå på den där promenaden själv, eller ta den där löpturen, eller äta den där broccoli. Att man prioriterar sin egen hälsa för att kunna hjälpa andra. Annars kommer du gå i diket förr eller senare. Jag tänkte avsluta med lite praktiska tips på hur man kan implementera det här mer i sin egen livsstil. Och vill man hjälpa andra, som jag hoppas att vi alla vill, i och med att vi själva blir lyckliga av det också, och andra blir lyckliga, så kan man tänka egentligen på de här två frågorna. Om jag inte är engagerad i att hjälpa andra på något sätt, så kan man tänka, okej, vad är mina talanger? Vad är jag duktig på? Vad trivs jag med att göra? Var finns min passion? Alltså, vad älskar jag göra? Vad tycker jag är roligt? Om man tar någonting som man är duktig på, och någonting som man är intresserad av, och sen hjälper man människor i det området, då kommer man själv att trivas med den, och man kommer att vara väldigt effektiv att hjälpa andra. Och volontärarbete helt enkelt. Det har vi pratat lite grann om, att människor är lyckligare som gör volontärarbete. Så engagera er i en vad det är. Om det är med hälsa eller om det är med en vad det är, så är det bra att engagera sig. Ett annat sätt är helt enkelt om man är en wounded healer. Om man helt enkelt kanske har varit alkoholist tidigare, är det man är mest känd från. Att då som före detta alkoholist hjälpa andra som har alkoholproblem har visat sig. De som gör det, de lyckas i mycket högre grad att bli kvitt och inte falla tillbaka i alkoholproblem. Och de är också lyckligare. Så har man haft depression, eller har man haft schizofreni, eller har man haft diabetes, eller har man haft hjärtsjukdom, eller har man haft vad det än nu kan vara. Använd den erfarenheten. Har man blivit misshandlad exempelvis, det är väldigt vanligt. Få runt och föreläsa eller vara ett stöd för någon annan. Var en wounded healer så att säga. Det är en av de bästa sätten man kan göra faktiskt. För att dels bearbeta sina egna problem, men också då för att hjälpa andra. Sen är kanske en av de viktigaste sakerna man kan göra för att hjälpa andra, helt enkelt att göra som hunden här. Och det är något som vi i Sverige är väldigt dåliga på. Eller Sverige, nu ska jag inte bara skylla på Sverige. I västvärlden framförallt. Helt enkelt att lyssna på någon annan. Det finns extremt många människor. Jobbar man med äldre människor, som jag gör delvis också, så märker man det. Det är väldigt många äldre, men även yngre, som är helt ensamma. Har kanske inga barn eller barnbarn att kontakt med. Har inte några vänner, utan har ingen som lyssnar på dem helt enkelt. Så en av de bästa hjälp man kan ge till väldigt många är helt enkelt lyssna och ta tid för någon annan. Och där kan jag säga också, efter att ha varit gift i 1,5 år, att det är också nyckeln, tror jag, för ett lyckligt långt äktenskap. Lyssnar man inte på varandra och tar tid att kunna prata och samtala och lyssna på varandra, ja, då blir det antingen inget roligt äktenskap eller så blir det inget långvarigt. Alla sociala relationer som vi helt enkelt kom fram till kanske är den enskilt viktigaste faktorn för lycka, bygger ju på att kunna lyssna och bry sig om varandra. Så det här är en av de absolut bästa sakerna man kan göra för sina relationer överlag, att ta tid för varandra och lyssna. Sen ska jag säga någonting nu som egentligen är lite farligt att säga. Och det här kan ni faktiskt utnyttja om ni vill. Man har sett faktiskt att en av de bästa sätten att hjälpa någon annan, vet ni vad det är? Det är att be om deras hjälp. Och så där kan man, vi vet nu med forskningen att det här gör oss lyckliga. Så att när ni kommer hem nu så kan man ju fråga sitt barn eller sin fru eller sin man att kan inte du ta disken ikväll? Jag var precis på en föreläsning och de sa där att hjälper man någon annan då blir man så lycklig. Så jag tänkte att jag vill göra dig lycklig nu idag så att du kan väl ta disken nu. Man får vara lite smidig kanske, men det här är faktiskt något som man har sett. Alltså har du en människa kanske som mår dåligt, försök tänka ut någonting. Okej, vad kan jag fråga den här människan att hjälpa mig med? Om det är att kanske laga en middag till någon eller att kanske gå ut på en promenad eller vara en stöttning. Kanske lyssna på en föreläsning som man ska ha. Kan du lyssna på det här för att hjälpa mig? Att man hittar något sätt att kunna, att den här människan som mår dåligt kan hjälpa dig. Så är det stor sannolikhet faktiskt att den människan kommer må mycket bättre. Så det här kan man faktiskt använda i terapisyfte helt enkelt. Och det är väl egentligen inte så ologiskt egentligen. För att om man känner sig behövd och uppskattad. Det är egentligen ett mänskligt behov. Det är därför väldigt många som går, eller inte väldigt många. Vissa som går i pension. Om man har sett det speciellt bland poliser och lärare. Dör ofta väldigt fort. Eller blir deprimerade. Och varför är det så? Poliser har ofta en väldigt betydande roll i samhället. Har status, har en tydlig uppgift. När en polis går i pension, tappar egentligen hela sin identitet. Nu är man helt plötsligt ingen, man har inte samma auktoritet eller samma status så att säga. Man känner sig inte behövd eller uppskattad på samma sätt. Och då faller man ofta in i depression. Samma sak med lärare som har en tydlig roll. Så det är jätteviktigt när man går i pension att man hittar en meningsfull hobby. Och alla människor har ett behov av att känna sig uppskattade och behövda. Ett gammalt kinesiskt ordspråk löd helt enkelt. Vill du vara lycklig för en timme, ta en tupplur. Det gör vi ikväll. Vill man vara lycklig för en dag, gå och fiska. Vill du vara lycklig för en månad, gift dig. Jag har varit gift mer än en månad så nu måste vi göra annat då. Vill du vara lycklig för ett år, ärv en förmögenhet. Jag tycker den slutar så fint. Vill du vara lycklig för en livstid, hjälp andra. Och jag tror inte att vi kan summera egentligen bättre än så. Det tror jag är den enskilt viktigaste faktorn faktiskt för att leva ett lyckligt liv. Och det här har faktiskt vetenskapen kommit mer och mer på nu. Vad som ger oss lyckliga är helt enkelt att leva för andra. Hemligheten till lycka. Om du vill att andra ska bli lyckliga, praktisera medlidande. Bry dig om andra. Om du vill bli lycklig, praktisera medlidande. Det sa Dalai Lama. Sann lycka uppnås endast i osjälviskt tjänst för andra. Det sa en kvinna med namn Ellen White för över 100 år sedan. Sann lycka uppnås endast i osjälviskt tjänst för andra. Och det här behöver man inte vara någon Einstein för att veta. Och det här vet säkert de flesta av oss. Men det är lite spännande också att vetenskapen också har kommit fram till det nu. Jag nämnde tidigare, er som inte var här, om en kvinna vid namn Marta. Som är från Skånetrakten och var med på en av våra hälsoveckor i Steps for Life. Som är ett 7-dagars program då, där man kommer och får egentligen hjälp med hela livsstilen. Hon var rätt så deprimerad och väldigt mörk i blicken och såg allmänt olycklig ut i början av veckan. Efter att hon fick all den här positiva gemenskapen med social gemenskap, fick en bra kost, fick motion, fick massagebehandlingar och väldigt mycket gott. Så sken hon som solen mot slutet av veckan och man såg vilken förvandling det gjorde i henne. Så det här med alltså att hur vi lever påverkar vår lycka på väldigt drastiska sätt. Och vi gjorde faktiskt en studie i Steps for Life, eller vi har gjort det varje år, där man faktiskt fått skatta sin egen lycka. Att varje dag under 7 dagar får man skriva ner i skala 0-10 hur lycklig känner jag mig just nu. Och 10 då är man så lycklig man kan bli och 0 då är man ja, så olycklig man kan bli. Och då mätte vi det här varje dag och vi såg faktiskt i snitt på 7 dagar, de som gick igenom det här hälsoprogrammet vi hade. Kan ni gissa hur mycket lyckligare de blev i procent från början till slutet av veckan? De gick faktiskt upp 25% ungefär. På 7 dagar. Så att hur vi lever våra liv har en absolut betydelse av hur lycklig vi känner oss. Och här har jag min sista bild egentligen som summerar det vi pratade om i slutet helt enkelt. Från flera visa män och visa citat. Everybody can be great because everybody, eller everyone can serve. Alla kan vara framgångsrika för alla kan tjäna. Det sa Martin Luther King. Och Mahatma Gandhi känner ni alla till. Han sa, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Så det bästa sättet att finna dig själv är att förlora dig själv i tjänst för andra. Delad glädje är dubbel glädje. Ge och du ska få. Det är saligare att ge än att få. Ja, jag vill avsluta med att hoppas att vi alla känner oss lite mer inspirerade. Kom ihåg Jenny och den här proaktiviteten. Att vi har alltid ett val i varje situation vi ställs för. Och kom ihåg, forskningen visar gång på gång. Och precis som vi kanske vet att vill vi verkligen bli lycklig, investera i relationer i andra. Investera i er familj, investera i era barn, investera i era vänner. Det finns inget bättre man kan göra för sin egen hälsa eller sin egen lycka i att, än att investera i de relationer som betyder någonting. Och sist men inte minst, var engagerad i att hjälpa andra på något sätt. I volontärarbete, bland vänner, i familj. Så jag hoppas att vi får många som volonterar och tar disken imorgon nu eller ikväll. Får vi se händer på er. Hur många ska ta disken nu för sin fru eller partner här, va? Ja, några händer som kommer upp. Ja, jag såg någon hand där i alla fall. Det är bra. Eller så frågar man dem istället. Tack så mycket för det. Och jag tror att jag stannar där för att tiden har runnit iväg. Så jag tackar så mycket för det. Och hoppas att det var givande.